Varför är det så jävla viktigt att ha en bra början?
Men det är viktigt, det är första intrycket.
Ja.
Vi ska såhär bara gripa tag i alla och bara känna, wow, vad vi är så himla intressanta och ni vill bara lyssna på oss. Då kan inte jag säga, ja, jag var hemma hos mina föräldrar och såg ni runt igår.
Nej.
Då är det såhär, vem är du? Typ.
Men varför är början så viktig när det är mitten man vill åt?
Fast det är alltid början som handlar om första intrycket av människor. Ja.
Okay.
Första intrycket av människor är det bara så här. Det finns inte en sån här regel. Det tar 60 sekunder för en att skapa ett första.
Det låter som en dålig kärleksfilm.
Vadå, tror inte du på kärlek första ögonkastet?
Det har inte jag råd att svara på.
Jag tror jag inte på lust vid första ögonkastet.
Det tror jag.
Förra helgen var det lust vid första ögonkastet.
Mm.
Det älskar jag när det händer.
Åh, men det var ju han.
När man bara väljer ut en person och bara, den här personen vill jag ha. Det är
men
så bra.
Var det inte förra helgen vi träffades? Och då berättade du...
Nej, för det var den andra kvällen.
Men vill man inte åtminstone?
Det var den andra kvällen.
Men lust vid andra och tredje, fjärde och tionde ögonkastet då?
Det kan försvinna.
Okay.
Ibland är själva lusten just på grund av att vara i ett ögonkast. Och så hjälper lite vin till.
Mm.
Nej, men jag tror på att man kan skapa en... speciell relation då väldigt snabbt med människa.
Nej,
men vi just det, vi var på en sittning.
Mm.
Och det var så, och det var inte trevligt och sen så var vi några som gick vidare liksom.
Mm.
Och så träffade en tjej. Så himla skön och vi klickade. Mm. Man verkligen klickar med människa och vi hade så kul och det kändes som att det här var en människa jag känt i hela mitt liv och vi var så här pratade typ om uteställen och bara, ah, men det jag älskar det, jag tycker om det och du vet så här verkligen. Och bara allmänhet, det var så himla skönt och samtalsämnena bara flöt på och vi pratade om massa sex och liksom vad som helst och det var bara, och jag var shit vilken skön människa, jag älskar alla sådana möten.
Ja, när man bara hittar någon som du allt klickar med.
Ja, och man har roligt också, det här skrattet. Ja. Du vet när två människor hittar humorn tillsammans så fort och du vet man bara känner att man känner igen sig i, jag älskar det när man finner en person humoristiskt liksom, i skrattet. Man ser sig själva i man skrattar åt samma saker i det tragiskt roliga, du vet.
Mm.
Det där, jag tycker det är så vackert.
Ja, det är faktiskt, det är grymt. Ja. Och det är många gånger såna så har många av mina vänskapsrelationer startat som jag, där jag än idag känner att det här är en vänskapsrelation som man håller på life.
Mm.
För det är det man är ute efter. Med interaktionen med en vän, att du ska kunna prata om vad som helst. Vi kan prata om vad som helst.
Mm.
Vi kan diskutera vad som helst och vi kan driva på det. Och det blir oftast bra.
Mm.
Jag kan dra torra skämt och du går med skratt åt, för jag vet du gillar torra skämt.
Det är du.
Ja, men det är liksom, det är universellt genom oss alla tre att vi fungerar bra ihop. Vad kul ändå att göra det här med er, spela in en podd. Det kommer bli intressant. För att jag har märkt att det är just med er två som jag kan verkligen spåra ur fullständigt och dekonstruera och omformulera min egna världsbild. Det här är till för egentligen, kan jag tycka.
Mm.
I mötet med andra människor.
Ja, men det
skulle kunna vara tema för en podd någon gång.
Uh-huh.
I mötet med andra människor.
Ja, ja, men absolut. Möten rent generellt. För det är ju där du utvecklas många gånger.
Mm.
Möten kan ju ske på så många olika sätt.
Mm, mm.
När var det vi ute? Det på helgen.
Mm.
Så var jag och min kompis. Vi var på, vad heter det? 7-Eleven. Mm. Och han skulle köpa snus. Och i kön, som var ganska lång, så stod vi framför en äldre man. Som jag kunde inte avgöra ifall han var professor eller om han var uteliggare.
Mm. Oj!
Det gick inte.
Oj.
För han var verkligen så här en hybrid däremellan. Men,
en hybrid.
Ja, men han stod i alla fall i kön med en stor Fanta.
Mm.
En stor Fanta, vad är det? En halv liter tror jag.
Mm.
Ja. Vilket var också konstigt.
Mm. Men vilken Fanta?
Vem som köper en Fanta klockan, vad var den? 9 på kvällen kanske. 8-9.
Det var väl inte så konstigt.
Jag vet inte.
Fast vem blandar sprit med Fanta?
Ja, men vi vet ju inte om han har sprit heller.
Nej, men jag tänker att om man köper läsk vid den tiden,
Fanta
en kväll, så är det sprit som ska blandas.
Ja, men om han var en professor däremot så finns det ju belägg för att han skulle vara lite excentriker.
Ah, är det tänker så jag. Du tänker? Ja, jo.
I vilket fall så började vi prata med honom.
Mm.
Vi hamnade på samma våglängd direkt.
Mm.
Ni vet såhär, när man träffar folk som man bara direkt kan prata med.
Mm.
Och jag tyckte det var så fantastiskt, för han var ju säkert kring 65 år. Men vi stod och pratade och vi pratade om allt möjligt. från politik till arbetslivet och vad han hade gjort förr. Han pratade om hur arbetslivet var förr kontra nu och vad han har arbetat med och sådana saker. Och jag tycker det var fantastiskt och fascinerande att höra, för jag älskar sådana historier. Jag älskar att höra från folk som har levt.
Mm.
Och oavsett vad de har levt så älskar jag att höra deras historier. Och den här mannen, han var verkligen fascinerande. Och jag började spekulera liksom, och då började jag så här liksom fundera, verkligen, vänta nu, är han en professor eller någonting? Han pratade väldigt som om han kunde mycket. Mm. Eller är han en människa som har haft dålig tur?
Eller så är han en professor med dålig tur.
Ja. Kan han också vara, absolut.
Professor numera ytterligare.
Ja. Ja. Och då frågade han det. Jag tänkte att jag ska lägga in det snyggt. Alltså jag hade ändå druckit ett par öl, så jag vet inte hur snyggt jag lade det egentligen. Men så lade jag upp det som så att har du verkar väldigt kunnig. Har du föreläst om det här kanske? Mm. Nej, gud nej. Absolut inte. Nej, jag har levt. Sa han. Ja, okej. Okej.
Vad svarar han på det?
Ja, men det utesluter ju fortfarande inte att han är en akademiker. Eller hur?
Mm.
Men jag var ju så här, jag vill bara stanna, för jag ville ta reda på om den här mannen var ett geni eller om han bara var galen.
Är de uteslutande om
det,
han...
Ja, men det är det jag tänkte nu.
Inte nödvändigtvis. Men
jag verkligen inte vända.
Mm. Men jag ville kunna ändå försöka hitta någon distinktion.
Men det är ju typ ett måste. Är det ett geni måste du vara galen.
Ja.
Sen bra. Måste du inte vara geni för att du är galen.
Nej.
Jag tänker vår sektion i den akademiska världen är ju ändå samhällsstudier på något sätt, eller hur?
Mm, samhällsvetenskap.
Ja, exakt. Mm. Och den här mannen, vi låg ju där. Det var där vi låg och diskuterade i den världen. Och det slutade med att jag försökte ju avrunda det, för jag insåg att vi måste gå. Och så jag skulle börja avrunda det här samtalet. Och han sa... Utan några som helst indikation på att vi hade varit och pratat om det innan, så sa han: men kom ihåg nu att när du ska hila någon...
Hila?
Mm.
Va? Ni hade inte pratat om
det? Nej. Håll händerna så här tills du känner att du har något runt och taggigt i händerna. Alltså håll dina handflator mot varandra och sedan försök projicera kraften mot någon annan.
Okej, okay, galning.
Och det var då min värld så här, my world shattered.
Han var inte smart,
jag hade ju byggt upp honom och var den här mentorn jag hade letat efter.
Mentorn jag hittat på 7-Eleven.
Ja.
I kön. Men Fanta.
Ja, men visst var det är en vacker bild, eller hur? Att du träffar någon, så du kan inte placera honom. Jag vet inte, han var väldigt välmenande i varje ord han sa.
Du fick inte reda på vem var han var.
Nej, för när han började prata om healingen, då var det väl mer att okej, vi skiljs åt här. Men det har varit fint. Det har varit ett jättefint möte.
Mm.
Jag lärde mig någonting i alla fall.
Mm.
Vi var lite inne på det, vad vi gör, varför gör vi den här podden egentligen. Vi tre går ju... globala studier programmet på Göteborgs universitet.
Fast nu läser vi ju inte samma ämnen längre.
Nej,
du har övergett oss.
Jag har övergett er, tyvärr. Eller tyvärr, jag är rätt nöjd faktiskt.
Så du sitter oss.
Ja, alltså,
det är plugga mycket olika vad vi gör.
Mm. Jag vet, men jag tyckte ju om er. Ni läser ju internationella relationer.
Jag är trött på konflikter. Jag är trött på att läsa om konflikter.
De går inte att lösa ändå.
Nej, men lite så.
Kan lika gärna lägga ner.
Ja, men jag bara varit
vad inspirerande ni
men jag skulle vilja säga Syrien-konflikten hela veckan. Okej, det är lugnt.
Syrien?
Det är jätteintressant. Jag älskar att plugga om konflikter. Men inte arbete efter arbete efter arbete handlar om att vi ska plugga om en konflikt. Mm. Och jag bara känner, när ska vi få plugga om en företeelse typ? Eller något annat så här. När du kommer med dina plummiga socialantropologiska analyser. Jag bara, I want to.
Ja, det är väldigt intressant. Som sagt, alltså IR, jag gick med
IR, förkortning för internationella relationer.
Bra, ja. Förtydligande, jätteviktigt. Jag gick med i början på IR och det var, jag tyckte det var jättekul för att det var väldigt intressant och väldigt konkret. Men jag måste säga att socialantropologi nu är, det är mycket flummigare på ett sätt. Alltså socialantropologi, det handlar mer om hur människor förhåller sig till varandra och hur kulturer och identiteter samspelar och
mycket
produceras.
Är det lite postkolonialt? Det var därför jag inte ville läsa det.
Det, Det fick jag höra också, men jag har faktiskt ändrat uppfattning, för att det är många antropologer som pratar om att istället att det inte bara ska vara att någon kommer dit och undersöker, du vet, att man studerar väst, studerar
the rest,
utan att det finns även en önskan om att det ska finnas någon form av ömsesidigt utbyte.
Mm.
Så att det inte är bara en part som vinner på det. Jag vill prata om beroenden.
Mm.
För jag tycker det är jätteintressant. För att beroenden i sig porträtteras ofta som negativt, eller hur?
Mm.
Man har oftast det i bakhuvudet att en beroende är något negativt. Jag vill inte lägga någon värdering i det. Jag vill säga att det verkar bra eller dåligt. Men jag vill däremot säga att det är... Jag menar att det är någonting som vi inte riktigt kan komma undan. Så jag vet inte om vi ska lägga så stor energi på att benämna det som något negativt. Till exempel.
Mm.
Enligt min egen uppfattning så har jag en form av alkoholberoende. Och då tänker folk, nej men gud.
Det är starkt.
Va?
Shit. Vad har du varit med?
Han är alkoholist.
Exakt. Men jag menar snarare så här att... exempelvis, om jag ska ut med mig, om jag ska träffa er kanske. Mm. Vi ska träffas på en bar. Och vi ska prata, vi ska umgås. Då ser jag ju fram emot den här whiskyn som jag kommer definitivt beställa. Jag ser fram emot den och jag vet att jag kommer vilja ha den. Och det är en det är en del av hela kontexten. Det är en del av hela vårat, hela den sociala delen, eller hur?
Mm.
Och då blir ju det beroende. Jag är ju beroende av den här för att kontexten ska fylla sin funktion.
Så om du inte får din whisky så kommer du känna att...
Det kommer inte kännas det fattas. Det kommer inte vara fullkomligt.
Mm.
Men då blir det en speciell definition av beroende. På det här sättet. För jag tror att många människor, om man pratar om beroende, så är det någonting du behöver, alltså i din dagliga kontext varje dag.
Jo, men du inkräktar ju på det dagliga vardagen, eller vardagsbeteendet. Och det, då kallas det väl för missbruk.
Så du tänker att det är skillnad på beroende och missbruk?
Absolut.
Det är en väldigt intressant...
Det vet jag inte.
Jag vet inte om jag har sett det på det sättet. Jag vet att vissa människor är mer benägna till beroendebeteenden än andra. Men då kanske jag snarare skulle säga att det handlar om missbruksbeteenden. Jag vet själv, jag är extremt benägen att missbruka saker.
Mm.
Eller jag har alltid använt beroende av saker. Men jag får ju passa mig. Jag får ju se till att liksom... Jag har till exempel aldrig alkohol hemma.
Vad mörkt.
Vad var det för flaskor du ställde in i kylen precis då?
Jo. Det är helg.
Okej.
Nej, men det är seriöst. Varje fredag så går jag till systemet och så köper jag för helgen.
Mm.
För då kommer jag dricka på fredagkvällen och lördagkvällen. Och då är det okej.
Mm.
Men den här spriten måste nästan ta slut på helgen.
Varför är du okej då?
Vad sa du?
Varför är du okej? Mer okej
på helgen? Jo, för att det är
socialt accepterat.
Du har gjort en vänskommelse med mig själv. Om att det är okej. Okay. Det är som att jag har ett eget kontrakt. Liksom.
Men du har då fredag och lördag?
Mm. Men framförallt handlar det om, dricker jag fredag och lördag så dricker jag inte ensam. Dricker jag fredag och lördag så dricker jag med människor. För jag har satt ett absolut nej, jag får inte dricka ensam.
Det tror jag är, alltså, då är det ett beroende. För att du känner, lördag och fredag är den enda dagen jag får dricka. Och även om du inte skulle göra någonting kul, om du sätter dig och dricker själv, då...
Då skulle jag säga att det är beroende. Men om jag hade druckit på vardagen så hade det varit ett missbruk.
Jag vet inte.
Eftersom jag missbrukade inte nu.
Nej.
Nu är det, alltså nu är det ju inte missbruk. Hade jag haft kvar, de gångerna jag haft kvar en bag in box på vardagarna, så kan jag ju typ inte hålla mig.
Mm-hmm. Då blir det ett missbruk.
Då är det missbruk.
Ja.
Är du inte redan i missbruket då, om risken redan finns?
Fast jag vidtar ju åtgärder som gör att jag inte missbrukar. Missbrukar är väl ändå en handling, tänker jag. Missbruket är handlingen, beroendet är liksom
viljan att
vilja.
Men okej. Okay. Så missbruket är handlingen. Okej, så de är ändå kopplade med varandra, men kan inte missbruket måste väl ändå, du kan väl ha det i ditt huvud och det kan störa dina dagliga. Om vi säger så här.
Nej, inte alkoholen.
Om vi säger så här att jag känner mig, jag känner ett behov, herregud jag måste dricka på, det är onsdag och gud jag måste dricka, jag klarar inte av att göra mina arbetsuppgifter, då inkräktar ju mitt beroende i det dagliga, men jag gör inte handlingen, jag dricker ju inte.
Det är sant.
Nej, det är sant. Herregud, men det är verkligen så här, alltså, men det gör ju inte alkoholen, jag har ju andra beroenden liksom, men alkoholen är inte ett sånt beroende som inkräktar på mitt dagliga liv.
Mm.
Om jag inte gör det. Det är det absolut inte. Har inte jag alkohol hemma, dricker inte jag. Så enkelt är det. Mm. Alltså jag hade ju kunnat gå till systemet varje dag liksom, och
men
köpa mig alkohol.
Men tänker du, åh vad gott jag hade varit med ett glas vin?
Inte ofta, verkligen inte varje dag. Så... Det är klart det kan komma någon gång, men det är verkligen inte en sån, du vet, upprepande företeelse att jag tänker, åh vad gött det varit med ett glas rödvin i alla fall.
Så är ju jag med mitt lilla beroende som också är dricka, fast kanske inte alkohol utan typ cola. Alltså jag tror faktiskt att jag är lite beroende av cola. Mm. Men...
Vilken cola?
Vanlig cola.
Vanlig cola, oj.
All annan cola kan ta sig. Men...
Nej, cola light.
Nej, men då är det ju... Det är ju annorlunda på ett sätt. För hur kan man säga att det är ett missbruk om det inte är någonting som är direkt skadligt? Inte fast cola är bra. Men...
Fast cola är skadligt.
Ja, precis. Det är ju det. Men man tänker inte att det är lika skadligt som att dricka en öl varje dag.
Nej.
Men här gör vi olika definitioner om skador.
Sockerberoende tror jag, det är ju så mycket mer vanligt än vad vi tror.
Alla ämnen, om du konsumerar dem för mycket, är skadligt. Alla ämnen,
ja.
Förutom till broccoli.
Då kör vi på broccoli allihop. Ja.
Ja, alltså det där, jag tror inte riktigt att man kan konsumera mycket grönsaker på det sättet. Men de flesta ämnen är ändå skadliga om du konsumerar dem för mycket.
Kan inte dricka för mycket vatten heller.
De flesta ämnen, om du inte, även om de är skadliga och du bara gör dem en väldigt liten mängd, så är de inte så skadliga. Jag läste någon studie om ifall du bara skulle öka en cig per dag, så hinner kroppen alltså beskydda sig själv liksom. Alltså den hinner bryta ner det där som är skadligt för att det är en sån liten mängd.
Mm.
Det tycker jag är intressant. Så tror jag det med väldigt många saker. Hade det precis som de har den här studien om att om du dricker 1-2 glas rödvin om dagen så skulle det kunna vara bra. Typ att det är just antioxidanter och grejer.
Men en
person som är beroende av alkohol kommer inte dricka 1-2 glas rödvin. En person som är beroende av nikotin kommer inte öka en cig. Och det är där vi har skadebeteendet med smuket.
Helt rätt. Ja, det tror jag. Absolut.
Ja, för man kan ju missbruka så mycket grejer, men alltså sånt som inte jag äter inte så, men vad blir det då? Kan det också bli skadligt? Det är ju att man blir besatt av någonting.
Nej, men jag blir det.
Ja.
Och jag ersätter mina missbruk också.
Mm.
Om jag vet att jag har ett beroende så ersätter jag det med ett annat liksom. Och det gör jag ju verkligen, alltså det är alla beroenden för mig. Det är så här, och då är det därför jag kör den här skadekontrollen liksom. Vilket beroende här skadar mig mest. Och liksom minst. Alltså det Men det är så olika vad folk tycker om det.
Ja.
Vissa människor har så olika åsikter om vad som är värst och vad som är bäst. Liksom.
Mm. Det är klart.
Så att, ja.
Men vad finns det för beroenden som inte är mat, dryckrelaterat?
Alltså jag kan tänka mig att bekräftelsebehov.
Ja, det är sant.
För det kan man vara beroende av. Mm. Alltså...
Han som blev så här, selfiesjuk typ. Att han tog för många selfies.
Va? Han, är det sant?
Ja, att han blev så här, det blev ett skadebeteende.
Narcissistiskt.
Stackat.
Men det är jätteintressant. Beteende.
Man kan vara ju beroende av, jag vet en period jag hade där folk sa till mig att de utmanade mig till och med att inte posta grejer på Facebook.
Jaha.
För att jag gjorde det så ofta. Det var som ett... Och det var ju beroende. Alltså tog inte jag upp mobilen och kollade Facebook det första jag gjorde på morgonen. Mm. Så, eller jag kunde inte ens tänka mig att det skulle ske. För att jag gjorde det per automatik hela tiden. Mm. Och jag tog upp det var 15 minuter för att kolla Facebook. Det är ett beroende. Något.
Men har inte alla ett mobilberoende idag?
Inte jag. Jag tror faktiskt att jag är en av de få människorna som inte har ett mobilberoende.
Du brukar faktiskt aldrig kolla på din mobil.
Det gör du faktiskt inte.
Nej.
Och det svarar sällan också. Så.
Men jag har ju valt, det är därför jag har trivs väldigt bra med min iPhone 3. För att den är så dålig att jag...
Det går inte att göra något med den.
Nej, det går inte att göra så mycket med den. Jag kan liksom inte ha, alltså Snapchat funkar väldigt dåligt, den laddar bara ur direkt. Facebook tar 3 minuter att ladda upp. Allting på internet tar 3 minuter att ladda upp. Alltså ringa och smsa funkar ganska bra. Men jag har ju fått så här att kompisar inte har smsat mig och jag har inte fått smsen. Så den är allmänt ganska dålig. Men jag tycker ganska bra med det. För jag tycker inte om att vara beroende av någonting sånt. Och dessutom så säger jag som jag sa till Danny. Eller som jag sa till Danny. Mm. Om du verkligen vill mig någonting. Ring då för guds skull.
Ja.
För om ni skulle ringa mig. Då skulle jag ringa upp.
Mm.
Även om inte jag ser det just då. Så kommer jag ringa upp. För då blir jag, oj nu har jag ringt. Då fattar jag att nu är det någonting.
Mm.
Med alla människor utan typ min syster. För hon ringer alltid ändå.
Skit i henne.
Men det är ju nästan så att... Där är ju förlängningen är det ju ett beroende av socialt, alltså det sociala beroendet.
Men det finns även människor som har jättesvårt att vara ensamma.
Ja,
som har sånt beroende.
Det förstår inte
det jag. Alltså, jag är sån.
Nej.
Jag hatar att vara ensam, jag kan inte det. Jag har aldrig
jag älskar att vara ensam.
Jag älskar att vara ensam.
Jag kan, så här, jag kan uppskatta att vara ensam. Det var som bara här om veckan när min fru skulle till Stockholm. Så tänkte jag att oj, nu har jag hela lägenheten för mig själv. Det är helt fantastiskt. Så jag, första kvällen, jätteskönt. Jag fick vara ensam i mina egna tankar och bara vara med mig själv. Andra dagen insåg jag att jag var själv i mina egna tankar. det var inte, helt plötsligt så, jag klarar inte av det. Jag skrev till henne och sa, kom hem. För jag klarar inte av det. Jag klarar inte av att vara ensam, det var så hemskt. Och när jag tänker
det efter, är dåligt beroende.
Ja, det är väldigt dåligt. Det är
missbruk, Danny.
Ett missbruk av?
Ett missbruk av social, vad heter det?
Närhet.
Men jag har alltid varit sån. Förlåt, jag har alltid varit
sån. Ja, du har alltid missbrukat. Ja.
Möjligt, ja, det kan vara så. Ja.
Ja, så tror jag på.
Men är det inte så att människan är en social varelse och min sociala, mitt sociala begär är kanske bara lite utöver det vanliga? Men är det ett beroende då?
Det låter eller bara som en väldigt dålig ursäkt.
Ja, fast jag tycker man måste ju ändå kunna klara av att vara själv. Det är väl det som är...
Ja, det är nog min största rädsla.
Inte att du är beroende av folk för att klara din vardag. Men du är beroende... Du känner dig nog... Alltså, det är inte bra att du känner dig så ensam.
Nej, men kolla så här. För mig
det låter ju väldigt patetiskt.
Ja, men det låter. Men det blir lite... Danny, du är inte patetisk. Kan jag börja med. Men... Alltså jag tror att det är olika hur man bygger upp. Alltså jag tycker det är väldigt intressant att säga att allt har varit så här. Mm. För jag har inte någon sån som det allt har varit. Utan jag går i perioder. Mm. Jag flyttade in i den här lägenheten för 2 år sedan ungefär. Och då i början var det ganska mycket själv. För att jag hade min lägenhet. Det var första gången jag verkligen bodde helt själv. Mm. Ja, förutom några månader. Ja, men ganska mycket ändå. Första gången bodde helt själv. Och alltså i början var det ju skönt. Sen börjar man bli lite så här, oj. Shit, jag är verkligen själv. Och det där gick ändå så här. Och sen blev jag så lite med folk, sen var ganska mycket själv. Och sen har jag haft en period nu. Typ, alltså det senaste halvåret. När jag typ aldrig är själv längre. Och det är nästan skönare. För då har du istället, när jag typ har jobbat en söndag. Och helt plötsligt känner, vad skönt att komma hem själv. Ja. Lägenhet och sitta på någon serie och bara liksom. Alltså, nu senast har jag knappt haft tid att kolla på mina serier. Jag har ju fått kolla på dem typ på frukosten. Alltså, jag bara, vad händer här?
Vi är folk i vägen. Nej, men för det är jag lite rädd för nu. Om jag då förhoppningsvis kan få en lägenhet och flytta hemifrån.
Mm. Men då kommer du bo nära mig.
Så ja, kom hit. Ja, det är bra. Nej, men för jag älskar verkligen att vara själv. Och jag är ändå ganska ofta själv liksom på dagarna. Mamma och pappa, jag jobbar.
Mm.
Eller, alltså så här.
Mm.
Jag är aldrig hemma på kvällarna, för då är jag dansar. Men jag tror att... Det jag är mest rädd för är att sova själv. Det tycker jag inte om.
Nej.
Alltså sova själv i en egen säng, ja. Men inte själv i ett hus.
Det är vem man säger.
Det har alltid varit
för. Det
tyckte
inte jag höll om i början, men jag vande mig. Men det är lite så här, det du kommer upptäcka när man flyttar hemifrån.
Mm.
Det är att det finns andra sätt, grejer som man är själv på, som man inte var själv på innan. Typ gå och handla själv.
Ja, precis.
Tvätta själv.
Mm.
Sära själv. Alltså alla de där aktiviteterna som du ändå gjorde. Jag menar, jag bodde ju med mitt ex innan. Mm. Som man ändå gjorde tillsammans i stor del liksom. Mm. Nu gör man alltid alla dem själv. Ja. Men nu har jag en syster som bor liksom 500 meter ifrån knappt det. Så vi går ju och handlar tillsammans. Så att, ja. Men det blir nya grejer som du plötsligt kommer vara själv i. Som du inte liksom upplevt.
Det är klart. Då kanske det blir en helt annan... ensamhet som man kanske inte tycker om lika mycket som den man hade hemma när man kunde liksom få välja. Mm, eller att, åh, äntligen är jag själv för nu är alla andra i huset borta. Det blir ju skönt, men nu om man
typ lagar mat själv också en sån stark.
För det är så att hela premisserna för ens liv ändras ju. Från att när man bor hemma till exempel, då är premissen alltså default-läget är ju att du bor med folk.
Mm.
Flyttar du hemifrån, då är utgångsläget är att du bor själv.
Mm.
Att du är ensam. Jag menar, jag flyttade hemifrån 2007. Och
så gammal där ni.
Vad var jag då? 12 eller så.
Jag hade inte ens börjat gymnasiet 2007.
Jag var 14.
Skulle nog aldrig sagt det här.
Nej.
Kanske.
Men, ja, ni är gammal.
Poängen
är gammal är det där ni. Ska jag säga.
Jag är inte mer än 28.
Det är ändå bara 28.
Ja.
Det är vi som är
så biten.
Min poäng är i alla fall att när jag flyttade hemifrån tills det att jag gifte mig förra året så har jag jag har haft 6 inneboenden.
Oj. 6 inneboenden.
Alltså 6 stycken inneboende åt mig. Okay. Har jag haft. Och jag har aldrig tänkt mer på det, men när jag tänker efter så inser jag att det har varit mitt utgångsläge, att jag alltid haft inneboenden.
Mm. Jag vet inte, det är... tror att du hade bott själv lite.
Har du någon gång bott helt själv?
Absolut, det har jag.
Hur länge var det då? Alltså var det en månad innan inneboenden kom? Eller
jag
var
tror
det
liksom? Att alltså, när jag tänker tillbaka på min tid, hela min tid i min lägenhet som jag har haft sedan 2007, så, vilket är ja, snart 8 år, så tror jag att jag kommer ihåg fler tillfällen där jag har varit med folk som har bott hos mig än vad jag kommer ihåg tillfällen där jag har varit.
Jag tror även när du bodde själv så hade du kompisar över typ.
Ja. Absolut, mm. Absolut. Jag minns jag hade jag tror det var första nyår så hade jag en fest. Mm. Min lägenhet är på 80... Vår lägenhet får jag ju se nu. Mm. är på 80, 83 kvadrat. Och vi hade 55 pers där inne tror jag. Så det var väl... Vad blir det? 1, någonting kvadratmeter per person. det var rätt fantastiskt.
88. Och om jag får en lägenhet så är den på 18.
Nej, 83.
Herregud. 80. Alltså. Ja. 80. Herregud.
Men ni är på 2 redan. Jag har 43 och jag var själv.
Kommer få... Gud. Vi kommer inte få plats i min lägenhet.
Du kommer hit.
Ja. När jag får klaustrofobi så... Ja, det ska du få göra.
Snällt. Skönt att säga att det fortfarande finns en del av dig som vill ha folk i närheten.
Men jag är inte helt... Jag är ingen jävla loner, men jag tycker bara att det är skönt. Man träffar ju folk hela tiden också. Det är lättare
att ha kontroll över situationen när man är själv.
Ja, och jag menar, när man är i skolan så träffar man folk. Och så när jag dansar så träffar folk. Träffar Ivan varje dag och pratar 5 timmar med honom. Alltså det är så skönt att komma hem och liksom...
Bara få... Din pojkvän då?
Ja, men han träffar jag också ganska ofta. Men han har inte tid heller. Inte jag heller. Nej, jag tycker verkligen om att träffa folk, men jag trivs väldigt bra själv.
Det låter som att ni har en fin relation.
Ja, det är fantastiskt.
En relation, en familjerelation är fortfarande en relation.
Mm. Ja, men relationer är ju alla relationer.
För när jag tänker på relationer, när jag tänker på relationer så tänker jag främst relationer till vänner, relationer till alltså sexuella relationer.
Men... Aha, så man glömmer bort familjen lite
mer. Jag tror man gör det. Eller jag gör det kanske.
Men den är så självklar så man tänker inte som en relation. Alltså, det är bara...
Jag har ju min syster och vi är ju så himla nära. Mm. Så att det här, jag kan alltid se det som en relation. Mm. För att det blir så himla mycket. Mm. Och sen är jag alltså, i allmänheten, om jag tänker tillbaka min familj. Alltså jag är ju mycket närmare min familj nu egentligen än vad jag var när jag var yngre. Det är lite som när man väl flyttade hemifrån så blev det som att man bara återkopplade liksom till familjen. Det är så här.
Men det kanske är för att då blir du en vuxen.
Ja, men det är lite så.
Så att man får en annan relation. Man är inte den här... Och nu ska vi laga mat åt det lilla barnet liksom.
Men alltså himla bra utbyte med sina föräldrar tycker jag. Mm.
Mm. Särskilt när man har kommit upp i åldern. Ja. Jag tänkte på just det med relationer på grund av att för mig är relationsskapandet väldigt annorlunda eftersom jag är adopterad. Mm. Och jag har en stor familj. Men det är på så många olika nivåer. Jag har 2 mammor till exempel. Mm. Varav en är min biologiska mamma som jag precis, alltså bara för 3 år sedan lärde känna. Och jag har min mamma som jag bara kallar henne för att det är hon som är mamma liksom. Mm. Och de 2 är ju mödrar men på helt olika skilda sätt för mig. Jag har min bror i Sverige som också är adopterad fast
han är din bror.
Men ja, precis. Han är min bror och det är så jag upplevt det. Det är så det alltid har varit. Mm. Men sen helt plötsligt som för 3 år sedan när jag gjorde Spårlöst så har jag helt plötsligt 2 bröder, 1 syster och en tvillingbror till. Mm. Och då är det helt nya relationer som ska formas, som ska smidas, som måste få växa också. Mm. Så jag kan se mina familjerelationer på så olika sätt.
Mm, klart.
Men det är väldigt, jag tycker det är väldigt intressant det här med alltså, att du just sökte upp det biologiska liksom. Mm. För att jag är verkligen inte adopterad. Har inte den förståelsen. Jag vill ha den förståelsen. En av mina största dömer är att adoptera 2 barn liksom. Så jag vill verkligen förstå mig på. För att jag har inte den förståelsen för varför biologin är så viktig. Nej. För mig, alltså jag är nära min familj, har ingenting med biologi att göra. Det är med att det är de här jag växt upp med. Det är de som delar många av mina värderingar. De känner mig och jag får ett väldigt bra utbyte av dem. Och sen, det finns ingen person som jag litar på så mycket som min egen syster. Liksom. Det är verkligen en sån 100%.
Men det beror ju inte på att ni har delat mamma biologiskt, utan för att ni alltid har,
vi har delat, här
delat livet tillsammans.
Ja, vi har delat, alltså, sen, jag är ju 23, så vi har delat 23 år tillsammans. Liksom. Mm.
Men kan det vara så att du känner inte behovet av det biologiska på grund av att du aldrig har upplevt avsaknaden?
Precis, och det är det jag är så fascinerad av.
Mm. För det har jag.
Du har ju känt avsaknaden, så där liksom.
Bara... Samtidigt har min avsaknad inte varit så påtaglig. Jag tror att det har mycket möjlighet. Jag har levt med vetskapen om att jag har varit adopterad sedan jag var 6 år gammal. Mm. För det var då jag fick reda på att jag hade en tvillingbror. Och jag har ju levt med det som att det är en självklarhet. Jag vet, jag har någonstans, jag kommer nog aldrig att träffa honom. Mm. Och det har bara varit en självklarhet. Liksom. Men sen hände saker i mitt liv som gjorde att jag började ifrågasätta mig själv mer. Det var inte, jag ifrågasatte inte mitt liv som sådant, alltså min uppfostran och sådana saker. Det var inte det handlar om, utan snarare mig själv, vem jag är, vem jag kommer att bli. Och helt plötsligt så började frågetecken poppa upp gällande mitt biologiska ursprung. Och
men jag
har aldrig tänkt så innan.
Jag har alltid tolkat det lite när det kommer till just dig, att du har mycket med identitet att göra.
Ja.
Att för dig handlar det om ett sökande efter liksom vem du är och en identitet skapande. Inte vara sökande utan en skapande. Liksom. Mm. Och alltså, det förstår jag. Nyfikenheten förstår jag.
Mm.
För det är också så här, för någonstans får man ju automatiskt en koppling med någon om man har biologi, delad biologi. Mm. Liksom. Det kanske ändå är en självklarhet.
Mm.
Men samtidigt så betyder ju inte det att man inte kan ha, som du säger, du har ju ändå samma koppling med dina viktiga, eller
mm.
vad ska man säga, riktiga föräldrar. Alltså de som du har växt upp med. För det ser jag mer som dina riktiga föräldrar än din biologiska mamma.
Mm.
I min värld är det liksom dina föräldrar. De har uppfostrat dig till den du är. Och jag tror väldigt mycket på så här, man socialiseras in i hur man blir.
Mm.
Och inte så mycket att det är biologiskt. Mm.
Sen tänker jag, alltså, när du får reda på att du har massa syskon. Det jag tycker det är fascinerande det här liksom, drivkraften att och jag måste lära känna de här för att de är mitt kött och blod, medan du egentligen kanske har bättre, alltså, kompisar här hemma som du känner jättebra och som absolut. Du känner starkare band med än vad du egentligen gör till dem. Mm. Och det är det som är det intressanta, varför man får den här jag måste du lär känna dem för att de är ens familj.
Det var det första som hände när jag träffade. För att jag tror att oavsett om vi bor på Sri Lanka eller i Sverige, så har man ändå den här bilden som man har blivit uppfostrad med av familj och familjerelationer som något fundamentalt, som någonting självklart. Så när jag träffar dem för första gången, så den här självklarheten finns i båda läger. Så att det är redan från början självklart att vi ska bli syskon.
Mm, precis. Eftersom... Hade det varit någon du hade träffat, oj titta, där står en familj. Hade du inte vetat att det var din, så hade du inte, det hade inte funnits en tanke på att du skulle börja prata med dem.
Exakt.
Eller känna någonting för dem.
Någonstans så känns det lite som att om man verkligen går in, om två parter båda går in i att vi ska skapa en hållbar relation.
Mm.
Så går det.
Det tror jag med.
Alltså jag tror inte det spelar så stor roll vem man är. Jag tror att absolut att det kan bli jobbigare för vissa. Och alltså mer eller mindre. Och jag tror inte vissa kommer connecta så bra. Men jag tror ändå, nu för att det inte var kärnrelationen. För det är
lite svårt.
Inte tvånggifte och allt det här. För det är, men jag tror fortfarande lite det här. Att har man väl bestämt sig. Om vi pratar skilsmässor liksom.
Mm.
Jag tror på något sätt ändå att om man liksom inte hade varit öppen för skilsmässa. Så nu lägger inte jag någon värdering i om det är bra eller dåligt med att vi skiljer oss.
Mm.
Utan mer att jag tror att det blir, är man liksom öppen för att det går att göra, så kommer det hända. Men medan man har det här liksom, vi får inte, så blir det istället att man måste hantera relationen. Och jag tror de där lägena, alltså när två människor bestämmer sig, vi måste hantera den här relationen, nu måste vi hålla relationen, så kommer båda anpassa sig på något sätt.
Ja.
Jag tror inte det finns någon så omöjlig människa att inte det går. Alltså, ja. Så här,
jag tror det handlar om att vilka värderingar du går in i situationen med.
Ja.
Om du går in med tanken om att det
Vilken vilja
du går in på. Just som du säger, Masaier till exempel i Östafrika betraktar ju äktenskap snarare som en affärsöverenskommelse snarare än en kärlekshistoria. Mm. Vilket är intressant på många nivåer, men också för att deras kvinnorna där till exempel, de ser giftermål som ett nödvändigt ont på grund, och plus att de ser snarare att det får helst inte förekomma någon kärlek mellan makarna, för att det kan störa i affärerna med boskapen och allting, och svartsjuka kan det bli och det stör affärerna, det stör. Så det är snarare som en affärsöverenskommelse, och det är ju fullständigt främmande för oss att tänka så.
Fast det är jäkligt smart. Ska man uppfostra barn och deras hushåll så...
Det är smart, men som de lever ju under andra förutsättningar också. Ja. För de måste det funka. Mm. För de måste de sociala relationerna funka för att deras liv ska fungera rätt. För att det ekonomiska, för att det påverkar dem så mycket. Mm. Här har vi så många sociala skyddsnät att vi knappt kan hålla reda på dem. Mm. Så det spelar ingen större roll.
Men här spelar det ingen roll om de skiljer sig eller inte. De klarar ju sig ändå. Mm. Ja, de flesta i alla fall. Alltså det är nog den...
Ja. För det har jag tänkt på. Det här låter ju jättehemskt, men... Och jag tror ändå till viss del på ödet, men inte på det här. Att... Ja, det var ödes att vi skulle träffas och bli kära. Alltså så här, för man bara, nej, det finns inte. För då hade du inte träffat någon som bor i samma stad som du själv. Och råkade, alltså så här, nej, inte en chans. Men jag tror egentligen, alltså sett typ 20 pers i ett hus under en viss period. Så kommer folk att bli kära. Det ser man ju bara i en skolklass. Och det är för att man tar lite vad man har och man gör det bästa av det.
Absolut.
Det låter jättehemskt, för det avromantiserar ju hela kärleken typ. Men jag tror ändå att det är
det
så.
Det kanske behövs avdramatiseras i alla fall.
Jag tror att du kan hitta så mycket mer än bara någonting som var lämpligt.
Jo,
alltså det är så här, för mig ser jag lite så här också, att visst att du kan hitta någonting, men att hitta någonting som jag sa, alltså vilka människor som helst som skapar en hållbar relation kan till och med bygga upp att de älskar varandra. Alltså det kommer liksom, jag tror verkligen.
Jo, det tror jag verkligen.
Men att bygga upp den speciella connection med en människa som du ändå kan göra när det blir så där extremt löjligt och bara en kär i någon. Det gör det inte hur som helst. Nej. Och det gör det inte med vem som helst. Även om du råkar hitta en person som var i din klass eller någonting. Alltså jag tror inte det. Alltså jag tror att du ändå bygger upp. Det är inte så lätt. Jag har ändå dejtat. Alltså jag har dejtat mycket. Mm. Alltså det är inte så lätt att hitta någon som du skapar en koppling till. Men när man ändå, om man ändå går med förutsättningar att två personer bestämmer sig, kommer de kunna skapa en hållbar relation. Men
det ska ju finnas
i dagens samhälle finns så mycket annat som du ska ta hänsyn till. Alltså det finns känslan, finns kopplingen. Mitt största problem när jag dejtar, det är att jag har haft det där. Jag har haft upp ögonen förälskad, alltså inte förälskad, kär. På riktigt, alltså liksom... Mm. Livet ut kär liksom, den där, alltså hur hittar man någonsin då liksom, när man haft det där som var det bästa.
Men vem säger att det bara är på ett sätt? Alltså det kan ju komma i flera olika tappningar, eller
fast
hur?
Det är ju svårt att upptäcka att den är bra då. Så att man, om du letar efter den första formen av kärlek och får en annan, så vet du inte om den är bra eller inte.
Precis.
Och då kanske du kastar bort den,
fast absolut, det kanske var det. Men det tror människor gör väldigt mycket, att man... Jag har varit sån innan liksom, att jag har förkastat, eller jag har inte tillåtit mig själv att utforska andra delar av vad jag kan känna för människor. Ett exempel är just med det här med min familj som jag har lyckats skapa en relation med. Det var ingenting jag skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna göra innan jag träffade dem. Min biologiska familj, eller hur? Jag kunde aldrig föreställa mig det. Och det var för att jag inte kunde föreställa mig det som jag betraktade det som omöjligt. Men sen när jag väl träffade dem, så började helt nya former av känslor för människor som jag aldrig känt innan formas. Alltså helt plötsligt så kunde jag se på min biologiska mamma och se henne som en sorts mamma. Istället för ett abstrakt koncept av en mamma som jag hade haft innan.
Men verkligen. Ja, men
nu var det istället en människa, och en människa med en vad ska man säga? Nu var det istället en mamma. En sorts mamma. Förstår du vad jag menar?
Jag är som att jag typ, jag låter inte mig själv, som du sa, du vet här, man inte låter sig själv placera sig in i de känslorna eller i det rummet eller någonting. Alltså det blir lite att jag tar avstånd ganska fort typ, som att det blir, ja men det handlar ju verkligen om att låta sig själv. Och är man är aldrig trygg i någon på 2 sekunder. Det var ju verkligen inte med min historia heller liksom. Det kom ju långt. Alltså den där graden av känslor man bygger upp tar ju tid. För jag tror på det här med att man lär känna människor också.
Mm.
Sen liksom om man känner människor till viss del, och då känner man väldigt mycket. Och sen det är just den där fortsättningen när man lär känna en människa ännu mer och ändå tycker ännu mer om personen. Mm.
När man ser alla svagheter och hur man egentligen beter sig.
Mm.
Och, ja.
Jag menar, jag var i en relation länge, en kärleksrelation. En långvarig sådan som där jag inte kunde tillåta mig själv att tro att det skulle finnas någonting efter. Mm. För när jag såg slutet och när vi båda såg slutet och vi insåg att det var oundvikligt, så tänkte jag snarare att det kommer aldrig bli så här igen.
Nej.
Men snarare så har det bara blivit bättre efter det. Men det kunde jag aldrig föreställa mig då. För, och det handlar om vilket bagage du går in i situationerna med. Och vad du... Alltså, du kan aldrig veta vad du kommer få ut av det.
Nej.
Liksom, jag tror aldrig att vi slutar aldrig lära oss.
Vi har ju kommit varandra mycket närmare liksom, de senaste året. Alltså, bara för typ ett år sedan så var vi inte ens i närheten av så här
närmare. Absolut inte.
Så det är också en sån
sjuk
grej. Vi satt knappt tillsammans med, på,
nej.
På föreläsningar. Nej. Eller hur? Jättemärkligt.
Ja, men för då tänker man ju såhär, ja, men nej, men de kommer jag ju inte vara med så mycket.
Nej.
Och sen händer någonting som man inte vet varför eller hur.
Helt plötsligt sitter du och spelar in en podcast.
Ja, men eller hur? Alltså det är så fascinerande.
Mm.
Och jag tycker om det. Jag har lärt mig att omfamna det lite mer.
Mm.
Istället för att vara rädd för vad som händer sen. Ja. Så är man mer så här. Det kan bli kul och det är nice.
Mm.
Vi tre har ju olika relations... förhållande just nu, eller hur? Alltså, våra kärleksliv ser väldigt annorlunda ut.
Mm.
Jag är gift sen förra året och försöker figure out the married life.
Happy after life.
Yeah.
Josefin, du är i ett förhållande. Stabilt, stadigt.
Mycket
boyfriend, girlfriend.
Yes.
Förhållande. Cray, du är singel. Lev singel.
No.
Men det är intressant, du står ju mellan...
Den jag är mitt emellan, ja. Det är,
det är ju nästan det mest intressanta vägskälet av våra egentligen på ett sätt. För att,
vi vet inte vart vi ska. Jag har ju antingen ditt liv framför mig eller ditt liv. Jag nu menar antingen Dannis, antingen kommer vi gifta oss eller så kommer jag bli singel.
Mm.
Kan jag tänka, för det finns inget mellanting vad som händer.
Nej, just det. Förutom den är nu då. Det är mellanting.
Det låter så kall när du säger
jag vet,
eller ska jag singel? Oj!
Ja, men det,
va? Men, nej, för vi hade en
plats. Det är ärligt.
Nej, men vi har pratat om det. Om att hur man ändå är fortfarande kär.
Mm.
För det pratar vi om.
Ja.
Ja. Och, alltså,
fast det har gått 2,5 år liksom, så är man ändå.
Ja, absolut. Ja. Gud.
Men det är klart. Inte på samma sätt som i början såklart, men... Det är ändå...
Så det är det sjuka. Jag kan fortfarande känna sånt som...
Ja, men jag kan ändå tycka liksom... Det är sådana vissa ögonblick.
När träffades ni? Var det 2012?
Jag kan inte räkna nu. Men... nej, men vänta lite nu. Jo, 2012. För jag gick ur gymnasiet 2013.
Vintern,
ja, det var på december. November, december.
För du, ja, för jag träffade ju min fru samma år.
Mm. Det är lite
fast fyr. I september. Ja.
Ja. Och du är gift,
eller hur?
Ja. Åh, herregud.
Det ska jag säga till min pojke. Det är dags.
Säg det. Vi träffade 2012. Ett år senare så friade jag.
Ja.
Ytterligare ett år så gifte jag oss.
Men han är lite långsam. Han sa faktiskt det en gång. Vi har ett par kompisar som har varit tillsammans i 4 år. Och så började vi prata om för de firade sin...
Så han, det är drömmen.
Nej, men de firade sin 4-årsdag då, tror jag. Så sa han, tänk om han skulle fria till henne. Jag sa, det händer inte. Det kommer han inte göra på flera år. Då sa min pojkvän, bara så du vet, alltså, jag gör inte heller det. Så förvänta dig inte det. Så jag är beredd på att det är...
Men herregud,
jag vill verkligen inte bli förlovad. Nej, jag har inte ens fyllt
21. Du har inte ens fyllt 21.
Nej, precis. Så, liksom... så ett frieri kan man
förvänta sig. Jag ser inte dig som 20.
Nej, jag inte
heller. Jag är jättesvårt att göra det.
Så länge du ser mig som lite äldre så är jag nöjd.
Men du är fan mer ansvarsfull än vad jag är.
Ja. Men du är 23.
Jag är 23. Jag fyller 23.
Jag är 28.
Inte för att jag tycker att giftermål egentligen är någonting som är nödvändigt. För det är ju också bara socialt.
Det är en social konstruktion.
Ja, verkligen. Men jag skulle inte vilja skaffa barn med någon som inte är villig att gifta sig med mig. För jag vill inte... Alltså, det är inte som att man har ett barn i 18 år, utan man har ett barn hela livet.
Det, du ser det ändå som att...
It's a lifelong commitment.
Ja, men precis. Det, då, giftermålet symboliserar snarare någonting än själva institutionen i sig.
Inte att giftermål betyder nu ska vi ha barn, utan giftermål betyder jag vill dela mitt liv med dig. Och jag vill inte ha barn med någon som inte vill dela livet med mig.
Men för det första så är en väldigt fin syn på giftermål, egentligen. Mm. Så här, jag tycker jag.
Du chockar väldigt mycket.
Ja, verkligen.
Du är så här anti-establishment i så mycket. Men sen så kommer juletid och då tindrar ögonen och du längtar efter jultomtar och nu
giftermål.
Gillar du giftermål?
Älskar. Tycker det är jättevackert. Men sen är det också att jag måste gifta mig om jag vill kunna adoptera barn. För att det är typ ett kriterie som är ganska starkt.
Jag kan ändå tycka att det är rätt då. Just för att alltså inte så här, men vi går väl och gifter oss då så vi kan ha ett barn. Men
man går inte bara gifta sig.
Nej, men precis, det är det jag menar. Då betyder det att de som ändå adopterar ett barn, för att ett barn är ett åtagande, då ska du ändå kunna vara beredd och dela det här åtagandet med någon annan hela livet. Okej, då är det liksom det är väldigt normativt mycket. Också att ni måste vara två stycken som för att kunna
uppfostra ett barn. Men det känns många gånger som att man tar väldigt lätt på relationer. Jag vet inte. Jag tror att splittrade hem påverkar barn just på grund av att samhället säger att splittrade hem påverkar barn. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Mm. På grund av att det är allmänt, det är konsensus människor emellan att tänka att men broken home, okej, det förklarar en del. Eller?
Jag tycker det är hemskt att barnen ska hålla på och flytta fram och tillbaka. Jag tycker inte man ska utsätta barnen för det. Jag tycker det är för mycket. Jag hade en hajtull.
Jag önskar att jag hade flyttat. Mina föräldrar hade flyttat runt mig när jag var liten.
En kompis.
Där vi är uppväxt i Bollebygd.
Jaha. Jag vet någon annanstans.
Ja. Mina lyckligaste tider var ju när vi åkte till Italien varje år. Ja. Det var det lyckligaste. Jag hade kunnat tänka mig att jag hade flyttat runt.
Men jag hade en kompis. Hennes föräldrar skiljer sig. Och flyttade till varsin lägenhet ganska nära henne. Och sen det var liksom byta vecka. Så flyttade de.
Jaha, föräldrarna.
Föräldrarna
flyttade. Åh gud, vad smart.
Så jävla coolt.
Det är sjukt smart.
Det är
så barnet bor på samma ställe.
Ja,
och föräldrarna skiftade.
Varför har ni tänkt på det?
Det är ett sjukt moget sätt att se på skilsmässa, tycker jag.
Ja, verkligen.
För det är som man bara, alltså grejen att jag förstår, det är inte så att jag tycker att alla, fattar inte alla möjligheter jag på det här sättet. Men ibland kan jag bara tycka att man bara, verkligen bara skyfflar barnen mellan sig liksom, och barnen har väldigt stressigt liv liksom.
Mm.
Det är väldigt sant. Ja, för varför ska barnet behöva lida för att
föräldrarna
fuckar upp sin relation?
Hur gick det för det här barnet då?
Vad sa du?
Hur gick det för det här barnet?
Det gick bra, och dessutom blir föräldrarna tillsammans igen.
Nej!
Ja. Jag har den här happy story-skilsmässan.
Vad fint.
Okej, min lillebror, han köpte en ny parfym för ett tag sedan. Och det är ju kul, liksom, han har blivit gammal nu och ska använda den.
Hur gammal är
han? Han är 15.
15, ja, men du är dags.
Det är lite gott. Men tror jag inte då att han har köpt samma parfym som mitt ex brukar ha? Alltså min lillebror köpte samma parfym som mitt ex. Så när jag ska krama honom så är det bara så här.
Jag vet inte hur jag ska svara på det, men det är jätte...
Det är jättekonstigt.
Det är konstigt och det är på väg gränsen in till mörkt.
Ja, men det är inte det. För jag får absolut inte den typen av känslor.
Nej, det är bra.
Men
det
är konstigt. För att jag får inte den typen av känslor, men jag får ändå så här... Jag blir ändå, alltså
det blir
verkligen så här, ja, det känns verkligen som
rätt känslor i fel kontext.
Ja, precis.
Ja, helt sjukt. Men det är inga sådana känslor, det är verkligen inte, men mer det här, jag blir så lite glad av den.
Gud, du får aldrig göra så för min pojkvän, för han har den där Abercrombie Fitch-parfymen som hela världen har.
Det kommer inte kunna gå någonstans. Jag tycker det är fascinerande att förra året min fru, när jag träffade henne så hade hon en parfym på sig som heter Hypnos från Lancôme.
Ja.
Och jag älskar den. Särskilt på henne. För det var ju den parfymen hon hade första gången vi träffades verkligen. Och jag associerar ju den med henne verkligen. Och jag älskar den doften.
Mm.
Och jag älskar min fru. Så jag var ju med om ett mardrömsliknande scenario. När jag är hemma hos mina föräldrar och känner den doften, men hon är inte där. Och jag inser att min mamma har köpt den. Och att hon har på sig den. Alltså jag kan inte med ord beskriva. Alltså vilka känslor som for igenom mig. Min sorg. Alltså det är tragedi. Jag vet inte.
Men varför är det?
därför att
det blir fel.
Jo, men den exklusiviteten som jag associerade den doften med min fru, med våra första blickar som möttes, våra första kyss, våra första beröring när vi höll varandra i händerna för första gången, när vi kollade på film ihop på första gången, på bio. Alla de här vackra, sensuella ögonblicken, sexuella, sen ledde upp till det sexuella. Finns nu hos min mamma.
Oj då.
Alltså, det känner inte jag med min lillebror. Alltså jag tyckte verkligen inte det var så jobbigt på det sättet.
Nej.
Inget sånt sensuellt, lalla. Det var mer, det är bara konstigt.
Det låter för jävligt jobbigt, Annie.
För Jakob är så liten, Jakob, min lillebror, han är så liten. Han är 15. Visst att han skulle själv tycka nu att jag är dum i huvudet och säga att han är liten. Men han är, för mig är han 15, liksom.
Mm.
Och den parfymen är ju trygghet. Det blir alltså inte manligt, men ändå en sån här... Mm. En, så sjuka, alltså så jämställt. Mm. Och jag är inte van att se min lillebror som... Så jämställd. Han, nu är han längre än mig. Och när jag kramar honom så luktar han med ett ex-parfym. Det känns som att min lillebror helt plötsligt har växt upp. Han är, så, han är stor. Och jag blir såhär, shit. Fan vad han har vuxit upp, liksom. Det där. Det är mer det. Det är den där den konstiga situationen. Men jag menar, jag har ju haft min mammas parfym jättemycket och sånt. Så det är verkligen så här. Så det, det är hur du vänjer
dig. Jag kan verkligen inte vänja mig det. För att jag vet ju,
men sa du till henne?
Jag har ju bett min fru. Som, kan du ta på dig den parfymen ikväll? Mm. Eller vet du, när vi ska ut. Och... Alltså, min mamma har krossat min värld när det gäller det. Alltså, jag kan ju inte... Jag har ju avsexualiserat den parfymen något så kopiöst.
Men, ja. Det är ett värld.
Nej, jag älskar min mamma då. Nej, men det var så intressant att du sa det med din bror, för att det, jag kan förstå den förvirrade känslan som trädde i kraft.
Okej, att man ser en kille i samma ålder, eller om du ser en tjej i samma ålder.
Ja, men alltså, det är inte, om du hade haft hypnos på dig, så hade det inte varit lika konstigt. Varför är det så? Men det är ju så, för att det finns i en viss kontext. Min mamma ska inte lukta som den kvinnan jag ligger med. Det är så. Eller?
Ja.
Gud, vi har bara pratat om... Det finns säkert något bra att använda.